Jag vill ta upp Guds sigill. Och det var ett tag sedan som jag predikade över detta, en del av detta. Men då var det ingen inspelning, så nu har vi ett nytt försök. Det står om de 144 000 med Guds sigill i Uppenbarelseboken 7, och därifrån vers 2 läser vi. Och jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet av dem som var försedda med sigill. 144 000 ur Israels alla stammar. Det här är ju Johannes syn i Uppenbarelseboken. Den stora uppenbarelsen. Och här har vi ju, som vi brukar ofta påpeka, att det är mycket bildspråk och symbolik. Vi tror inte att det är ett speciellt antal det handlar om. Det har felaktigt använts i vissa sammanhang. Men det här är ju symbolisk summa med en symbolisk innebörd. Jag tror att det är samma skara egentligen som Johannes ser strax efter detta han skriver om. Den stora vita skaran som han ser inför tronen. Jag tänker då på samma som i den förebilden vi har i Gamla testamentet. När överste prästen, som ni säkert minns, hade en bröstsköld med olika ädelstenar i. Och varje ädelsten representerade en av Israels stammar. Och dessa bar han nära sitt hjärta när han gick in för Guds tron, som det gör då, in i tabernaklet eller in i templet för att tillbe. Det är alltså en bild på att han bar i bön fram alla stammar. Men Jesus, när han ber, så ber han inte bara för Israels folk, utan också för alla andra som ska komma till tro på honom. I Johannes 17, den, som man brukar kalla den överste prästerliga förbönen av Jesus. Så att vi är ju inympade där. Så jag tror att det här är, först ser han först och främst Israels folk, Israels frälsning på det här sättet. Men sen ser han alla övriga också i den stora vita skaran. Talet 12, det är ju förbundstalet. Det talar om 12. 144 000, 12 gånger 12 gånger 1000. Där är 12 troligen en bild på de två förbunden, det gamla förbundet och det nya förbundet. Alltså alla troende, alla som är räknas som rättfärdiga. Och 1000, det brukar stå för antingen en väldigt stor summa, ett väldigt stort antal, eller för evigheten också när det gäller i tid. De hade det här sigillet, den här vita skaran, och de 144 000 hade sigillet på sin panna. Och pannan, det representerar ju tankeliv och sinne framför allt. Jag kan bara inom parentes nämna från Gamla testamentet, där vi har i Andra Mosebok 13 till exempel det osyrade brödets högtid. Och där står det att Herren sa genom Mose: på den dagen ska du förklara för din son, detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det är alltså att man ska berätta för sina barn vad Herren har gjort. Det ska för dig vara som ett tecken på din hand, står det där. Och handen representerar ju handlingssätt och gärningar. Och som en påminnelse på din panna. Alltså tankelivet, ett förändrat eller förnyat tänkesätt, som det står i Romarbrevet 12 och 1 och 2. Att Herrens undervisning ska vara i din mun. Här handlar det om talet, och att vi lever av Guds ord också. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Med andra ord, kom ihåg Herrens alla goda gärningar emot dig. Kom ihåg vad han har frälst dig ifrån, vad han har gjort i ditt liv. Det var det som innebörden är när man firade då det osyrade brödets högtid. Och innebörden för oss, det har dessa symboler, att vi Att vi lever av Guds ord, att vi låter den anden förnya våra tankar, påverka våra tankar när vi tar in detta och ber om att han ska göra det. Och det får konsekvenser i våra liv. Guds sigill som vi läste om. Ordet kan också översättas signetring. Eller beskrivas som ett stängsel som skyddar mot stöld. Och det kan ju ge olika tankar för oss. Beskydd, stängsel som skyddar mot stöld och signetring. Men jag går inte in på det. Just om signetringen där. Det finns ju andra bibelsammanhang som talar om det på ett underbart sätt i Bibeln. Men sigillet först och främst, det handlar om tillhörighet. Det handlar om äkthet och det handlar om beskydd. Det är de tre första punkterna som man kan se här, tycker jag. Den levande gudens sigill. Det är alltså de tillhörigheter, det visar vem man tillhör. De tillhör Jesus Kristus och har den heliga ande. Det är vad sigillet innebär. Det handlar om vårt val. Vem vill vi tillhöra? Vem vill vi tillhöra? Och det är vårt val. Och det viktiga i detta är att vi säger ett fullt och helt ja till Jesus. Det är det som vi ska uppmuntra människor att göra. Helhjärtat för Jesus. För vi kanske sitter här och tänker, ja, det är självklart, jag vill tillhöra Jesus. Och det är lätt att säga här. Men vad händer framöver om till exempel kända ledare gör slag i saken vad de nu säger att de accepterar i det här ekumeniska och vart det leder? Och böjer sig under påven eller går någon liknande en väg som för dit. Och massan följer efter. Vad gör vi då? Därför är det så viktigt att vi säger helt och fullt ja till Jesus. Det är honom vi följer. Vi följer inte mängden. Vi följer inte människor. Det är honom vi följer. Och hans ord. Det står ju om i Jakobs brevs första kapitel. Att vi får be om vishet. Guds vishet. Som Gud villigt ger oss, står det. Vishet kan också beskrivas som att förstå vart vägen leder. Vart för detta. Det är också Guds vishet. Men då står det sen att den som är tvehågsen och kastar sig hit och dit ska inte förvänta sig att få svar på den bönen. Varför då? Nej, för då kanske man tänker att man uppmanas att be om urskiljning och be om den här visheten. Men så kanske man inte egentligen vill ta konsekvenserna. Nej, men jag vill inte höra någon varning för det eller detta. Och det här vill jag, det är bekvämare för mig. Förstår ni? Det här kan vara just det där att man inte riktigt vill eller vågar be om urskiljning, om klarhet, om Guds vishet att förstå vart de olika vägarna leder. Det Herren uppmanar oss till, det är att vi ska be med helhjärtad bön. En helhjärtad bön. Herre, visa mig din väg. Bevara mig från villovägar och varna mig om jag är på väg att gå fel. Det är det som bland annat det här ordet kan betyda. Det andra är äkthet, sigillet. Det är ju en stämpel som visar att det här är äkta. Tillhörighet och äkthet är ungefär som guld och silver, det vet vi. Det måste finnas en stämpel för att visa det här är äkta vara. Och när vi får tillhöra Jesus, då är vi hans barn, Guds barn, äkta barn alltså. Det är äkthet. Och det handlar om beskydd. Och när vi läser här om Johannes uppenbarelse i uppenbarelseboken, då ser vi att det beskyddet det gäller genom allt. Det gäller också genom den yttersta tiden och den sista svåra vedermödan, om vi får genomleva den. Så finns detta beskydd. Det handlar om beskydd för oss. En annan bild av detta kan vi läsa om uppenbarelseboken 14 och vers 1. Och där beskriver Johannes så här. Och jag såg och se. Lammet stod på Sions berg. Och med lammet är 144 000. Som hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Det är alltså en signatur, kan man säga, billigt talat, där Jesu namn och Faderns namn är skrivet. De tillhör honom. Återigen en bild på alla troende, alla frälsta. De står inför tronen, ser Johannes i den här synen. Och de står här på Sions berg. Ja, vad betyder det? Ja, det får vi svaret i Hebreerbrevet 12 och 22. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Det syftar alltså på gamla förbundet och Sina i berg. Det var ju ett berg, ett bokstavligt jordiskt berg. Men ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem och änglar i mångtusental, kan vi läsa om det. Alltså, ni har kommit till Sions berg. Detta är att vara i Kristus, att tro på honom, att stå på klippan, stå på fast mark, tillhöra honom, att vara på Sions berg. Och Sion är ju ofta en bild på församlingen, så det är alltså en andlig bild. Inte någonting som bara kommer senare, utan som andligt sett redan är en verklighet. Det finns ju också en annan person som Johannes ser, som har en signatur på sin panna som heter Mysteriet Babylon. Den här kvinnan som också kan kallas himlens drottning, som beskrivs som himlens drottning i Uppenbarelseboken. Och det är ju förknippat med ett helt annat märke som mycket troligt kommer att vara ett konkret och ett bokstavligt märke av något slag. Det här kända numret som är förknippat med detta, 666. Också på pannan eller högra handen. Det har alltså med tankesätt att göra och handlingssätt. Men då tillhör man den stora sjökan eller den falska världskyrkan som Bibeln beskriver och kallas vilddjurets märke, som Bibeln varnar för. I Uppenbarelseboken 9, där står det om en gräshoppssvärm som beskrivs. Och det här är ju ett symbol också, naturligtvis symboliskt. Det är väldigt likt det som beskrivs, som kallas Joels armé i Joel kapitel 2. Och det här kan vara antingen en militärmakt. Jag tror faktiskt att det är både och. Jag har haft ett bibelstudium för ett tag sedan som jag kallar Samling Harmageddon. Och det är alltså Samling Harmageddon. Det är både politiskt helt synligt, men det är också andligt. Och den här gräshoppsvärmen kan både innebära en militärmakt, men det kan också beskriva villfarelsens makt som varnas för, som Paulus varnar för. Men där står det att innan detta får släppas lös, det får inte skada något grönt, står det, och inte de som har Guds sigill. Det är väldigt noga där. Inte något grönt. Och vad är detta då? Villigt talat, det gröna. Ja, jag tror att vi har svaret i Jeremia kapitel 17. Där står om den människa som förtröstar på Herren. Han eller hon beskrivs som ett grönskande träd planterat vid vattenbäckar. Det bär sin frukt även när det är torrt år. Det vissnar inte, det dör inte, för det har sina rötter i sin förtröstan på Herren. Jag tror att det handlar om att vara grön, så att säga. Grönskande. Att leva tillsammans och nära Jesus. Om vi sen går till Gamla testamentet, så har vi en liknande syn som Hesekiel såg ju. I kapitel 9 och från vers 4. Det står så här: Herren sa till honom: gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs där inne. Det här var alltså Hesekiel som fick se in i Guds tempel. Till och med där inne fanns avgudadyrkan. Man tillbad hedniska avgudar, soldyrkan och allt möjligt, himlens drottning och allt som beskrivs där. Men det fanns de som sörjde över avfallet och över allt detta onda. Och det var de som skulle märkas med tecken på sin panna. Och det ordet för tecken här, det är bokstaven tav på hebreiska. Och i den gamla hebreiska språkbruket där man hade bilder som man ritade för varje bokstav, så var tav ett kors. Korsets tecken, med andra ord, är ganska talande. Då går vi ännu längre tillbaka för att se vart den här förebilden utgår ifrån. För det handlar om herden och hans jord, tror jag. Det kopplar samman med detta. Men först läser vi Hesekiel 20 och 35, där det står om Israels folk och Guds handlande med Israel där. Som också är en profetia om den yttersta tiden. Jag ska föra er in i folkens öken, och där ska jag gå till rätta med er ansikte mot ansikte. Liksom jag dömde era fäder i öknen vid Egyptens land, ska jag också döma er, säger Herren, Herren. Jag ska låta er gå fram under staven och föra er in i förbundets band. Det beskriver alltså Israels frälsning som folk. Israels omvändelse som folk. Och vi kan jämföra detta med Hosea 11:4, där Herren beskriver hur han drar. Och jag tror att vi kan konstatera att det var så som Gud drog oss var och en. Med lena band drog jag dem, säger Herren där. Med kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Med lena band, med kärlekens band. Det är Guds tillvägagångssätt. För att locka Israels folk, och som kanske vi också har erfarenhet, att Gud måste ibland locka oss ut i öknen. Det är alltså inte en plats utan ett tillstånd det handlar om. Folkens öken. Och öknen, det kan ju ofta beskrivas som den plats där våra egna resurser tar slut. Där vi ger upp liksom. Där vi kapitulerar inför Gud. Men det är också där vi lär känna Gud. Där vi lär oss att lita på honom. Det var ju det som ökenvandringen handlade om för Israels folk. De skulle lära känna Gud. Och de skulle lära sig att lita och förtrösta på honom. Genom alla erfarenheter och även prövningar som de fick gå igenom där. För att Gud visade genom allt att han hade alltid berett en utväg. Och han visste det bästa för dem. Och han ledde dem till målet, den rätta vägen. Guds väg leder också till målet, till landet, till löfteslandet. In i löfterna. Men vi läste här att de skulle gå under staven. Och det där är ett uttryck som man då kan undra, vad innebär det? Och letar man i bibelkommentarer får man leta ganska bra. För det är väldigt, väldigt få enstaka bibelkommentarer som beskriver vad det här innebär. Eller innebar. Jag ska låta er gå fram under staven. Då får vi gå tillbaka först till tredje Mosebok 27 och från vers 32. Det handlar om tionde där. Och då vill jag bara säga att tionde i gamla testamentet är ju en förebild på att allt tillhör Herren. Man gav 10% och det var egentligen ett tecken på att allt tillhör honom. Så 10 och tionde i gamla testamentet, det är 100% kan man säga i nya testamentet. Sen att vi använder när vi ger tionde till exempel av vår inkomst och så, det kan vara en bra princip, en hjälp för oss. Men det är ingen lag som det var på det sättet i gamla testamentet. Beträffande tionde av nötboskap eller småboskap gäller följande. Av allt som går under herdestaven skall var tionde djur vara helgat åt Herren. Man ska inte undersöka om det är bättre eller sämre, och man får inte byta ut det. Om någon ändå byter ut djuret ska både detta och det som har lämnats i utbyte vara helgat åt Herren. Det får inte lösas. Dessa är det bud som Herren genom Mose gav Israels barn på Sinai berg. Vad var det som hände när man gick under staven? Vad innebar detta? Jo, då beskrivs det så här. Att herden tog sin stav, doppade den i röd färg. Och djuren fick gå en och en genom en trång dörr eller en trång smal passage. Och var tionde märktes med färgen, den röda färgen på huvudet. Det tillhörde Herren. Så var lagen. Numret 10, talet 10, det är ju fullhetens tal, brukar man säga. 10 alltså, det är en del som visar att allt tillhör Herren. Den röda färgen, den för ju säkert genast våra tankar till Jesu blod. Och vad det innebär, att bli bestryken av Jesu blod så att säga, att bli rena, det handlar ju om förlåtelse. Det handlar om beskydd, det handlar om Guds ledning, den helige andes hjälp och kraft i våra liv. Jesu blod som renar från all synd. Och nu läser vi här att man fick inte se efter om det var bättre eller sämre djur. Utan de som var tecknade, vidrörda med staven, med den röda färgen, de tillhörde Herren. Och så är det med oss. Det har ingen betydelse vad vi har för bakgrund var och en. Om vi har varit präktiga och ganska ordentliga människor innan vi blev frälsta, på nyttfödda, renade i Jesu blod. Eller om vi var djupt kriminella eller missbrukare eller rånare eller vad det än är. För det står att där synden var större, där överflödar nåden ännu mer. Det har ingen betydelse vilken bakgrund vi har, sämre eller bättre. Vi är alla frälsta av nåd i Jesu blod. Det är underbart bild. Underbart är det. Det där står ju i Romarbrevet 5 och 20. Men där synden blir större, där överflödade nåden ännu mer. För Jesus är mäktig att befria och förlåta vilken bakgrund vi än har. Vad vi än bär med oss när vi kommer till honom. I det ögonblick som vi ber honom om förlåtelse så renar han och förlåter. Och kastar våra synder bakom sin rygg, står det på ett ställe. Staven, vad är det då? Vad är staven förebild på? Ja, det är, tror jag, framförallt förebild på Guds ord. Guds ord som berör. Psalm 23 och vers 4. Herdesalmen, där skrev ju David så här. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och vi kan läsa om Jakob i första Mosebok 32. När han ska återvända till Israel, till landet igen. Och han säger så här, Jakob, i vers 10. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. Det här är ju nu Gud som har förberett hans återkomst, som han fruktar så för att möta sin bror Esau. Men så säger Jakob. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav. Och nu har jag blivit två skaror. Med andra ord säger Jakob, när jag gick över denna Jordan hade jag bara ett ord ifrån Herren. Jag hade bara ett löfte, men det var allt jag behövde. För han har varit med mig och han har välsignat mig. Vi har Mose när han sträckte ut sin stav, ni vet, över Röda havet. Samma som att Guds ord, ett ord ifrån Gud. Och ett helt hav kan dela sig. Han är mäktig att göra vad han vill. Bana en väg genom varje svårighet som vi möter. Och vi har också ett annat exempel där Mose höll upp sin stav. När det var strid och Israel var anfallna och attackerade av Amalek, fienden. Och Aaron och Hur höll upp Mose händer så att han orkar hålla staven. Och jag tror det är en underbar bild på både på bön men också på Guds ord. Att uppmuntra varandra med Guds ord. Tala tro till varandra. Tala uppmuntran till varandra. Och hjälpa varandra i förbön. Förbönstjänst. Det är allas vår uppgift. Det är en underbar bild på det. Staven använder ju herden för att leda och som David beskrev att leda och trösta och korrigera, men också rädda, beskydda från vilddjur och andra faror, också för att samla fåren tillsammans. Och så läste vi om här hur de här djuren fick gå en och en genom den där smala dörren eller smala passagen. En och en. Och så är det också för oss. Gud ser oss var och en. Han möter oss var och en. Vi har också en egen personlig kamp att utkämpa var och en. En egen börda att bära. Någonting som vi, som kanske bara Jesus känner till. Men han vet om det du kämpar med. Han vet om din kamp, din personliga kamp. Och han är med dig och hjälper dig och kommer att ge dig seger i den kampen. Han vet allt. Och den där smala dörren eller smala passagen, det kan vara så otroligt mycket olika situationer i våra liv. Men när han räcker ut sin stav, när han ger oss ett ord, då mitt i en situation så kan det förändra allt. Jag upplevde det ett tag sedan. Och det var en situation som jag kände, Gud, hur ska detta gå? Jag bara stod där och plötsligt i mina tankar försvinner alla andra tankar. Och tydligt kom det, jag kan inte säga att det var en röst, men det var som en röst i mina tankar, för det var så tydligt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det bara kom i mina tankar så där på en gång. Jag förstod direkt att det där var den helige ande. För jag tänkte inte ens på någon bibelord. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. En påminnelse om att Jesus var med i just den situationen också i det. Och gav kraft och ger kraft. Och visst är det underbart när Herren billigt talar, sträcker ut sin stav, talar och berör oss med den, med sitt ord. Till uppmuntran, till tröst, till styrka, till mod, till vägledning, underbar i råd som vi sjöng innan. Väldig Gud, evig fader, han är trofast. Och hans ord är liv. Hans ord förvandlar. Hans ord till oss när det berör våra hjärtan. Den som böjer sig under staven, under Guds ord, det är den som går den smala vägen. Och det är den som tillhör Jesus. Blir märkt av Guds hand, kan man säga, renad i Jesu blod och berörd av Guds ord genom den helige ande. Men den som har böjt sig djupast av alla, det är herden själv. Det är Jesus själv som har gått före för att rädda oss och visa vägen. För det står i Jesaja 53 från vers 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Så fortsätter Jesaja att beskriva hur herden böjde sig djupare än någon annan. För vår skull, och som vi läste tidigare i Hosea 11, jag böjde mig ner till den, säger Gud. Jag böjde mig ner till den. En beröring av Jesus, av hans stav, av Guds ord. Det innebär så mycket. Det är rena från synd, det ger liv och läkedom och det ger oss andlig syn och hörsel. Och jag vill läsa några versar bara till sist här om Jesus. När han berörde människor, bokstavligt och andligt berörde människor. Matteus 8 och från vers 1. När han gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa, Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och spetälska, det var ju en fruktansvärd sjukdom. Men spetälska i gamla testamentet och i lagen, det är också en förebild på synden. Den syndiga människan som genast blir renad och förlåten av Jesus. Matteus 20 och från vers 32, det var två blinda där som Jesus mötte. Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: vad vill ni att jag ska göra er? De svarade honom: Herre, öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus över dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och följde honom. Och i psalm 119 och vers 50, där skriver psalmisten: det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Ditt ord håller mig vid liv. Och den här stunden är jag övertygad om också att Jesus vill beröra oss, röra vid oss, våra hjärtan, våra tankar. En beröring, det behöver vi varenda en, gång på gång. Och det får vi be om den här stunden, att han ska röra vid oss. Oavsett om vi inte alltid känner något, så vet jag att han hör den bönen. Och att han svarar på den bönen när vi ber om en särskild beröring av Herren själv, av Jesus och hans ord. Tack Jesus att du är här för att röra vid oss och beröra våra hjärtan. Tack att du kan nå in i våra hjärtans djup där ingen annan når in. Och tack att din beröring är rening, din beröring är liv. Din beröring är läkedom. Din beröring är tröst. Ja, det behov som var en av oss behöver just den här stunden, den här förmiddagen. Tack Jesus att vi får öppna våra hjärtan och våra liv för dig. Du är vår själs herde och vårdare, står det. Som vi tillhör och som vi vänder oss till. Och tack att du den här stunden sträcker ut din hand, din stav, villigt talat ditt ord och berör våra hjärtan. Tack att du gör det just nu. I Jesu namn. Amen.